CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa Secker.
Och med mig Gunnar Harjus.
Gunnar, jag har en fråga till dig.
Mm.
Är alla människor lika mycket värda?
Va? Det finns ingen, det är ingen kuggis det här.
Nej.
Nej. Nej, men då ska jag inte göra det här svårare än vad det behöver vara. Svar ja.
Fel.
Mångmiljonlöner. Pensionsavtal på hundratals miljoner kronor.
Medan den fasta lönen har landat på dryga 90 miljoner kronor.
Christian Clausen på Nordea till exempel tjänar nära 23 miljoner.
But his total compensation was 96 million dollars.
Small difference.
So we did a little bit better because you have things like stock options.
Oracles vd hovar alltså in 96 miljoner dollar om året. Typ ingenting av det är liksom vanlig lön, utan det mesta är rörlig ersättning. Mm. Alltså pengar mot prestation.
Mm.
Det är samma sak för massa vd:ar för stora bolag. Vi kan ta ett exempel lite närmare hemma ändå.
Mm.
AstraZeneca. Deras vd heter Pascal Soriot.
Bra.
Han är fransman.
Ja.
Han har en ersättning på 130 miljoner kronor om året. Men inom citationstecken bara 14,5 miljoner av det är lön.
Piss och ingenting.
Exakt. Resten är liksom olika former av rörlig ersättning. Framförallt så är det ett långsiktigt incitamentsprogram.
Okej. Okay. Och är det här liksom en trend, eller?
Ja, det kan man säga.
Ja. Okej, okay. Det man undrar då, eller det jag undrar då i alla fall. Liksom så här, får ägarna det de vill ha om de viftar med tillräckligt mycket pengar framför näsan på en vd? Alltså, funkar den här typen av program?
Ja, men precis. Eller chansar man liksom och hoppas på det bästa. Vad är väl några miljoner hit eller dit?
Ja, piss och ingenting.
Ja, piss och ingenting. Så det vi undrar är väl egentligen så här, hur ser kopplingen ut mellan väldigt mycket pengar och prestation? Finns den ens? Kan en prestation vara värd flera miljarder? Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition. Eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling.
Mm.
Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland.
Mm.
Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju.
Mm.
SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det heter världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Det här med lön då. Mm. För det första så är det ju en känslig fråga.
Vem är den här lite pryda personen?
Det är Erika Andersson. Det här med lön är lite hennes grej.
Erika Andersson heter jag. Och jag är vd för Novare Pay Consulting.
Jag tänker så här. Om man liksom vill svara på frågan om det funkar med svinhöga vd-löner, då vill man kanske veta lite mer om så här, hur det går till bakom kulisserna när de här lönerna förhandlas fram.
Det tror jag är en bra utgångspunkt.
Bra. Det enda bolaget som vi liksom har någon som helst riktig insyn i,
ja,
det är ju vårt eget. Monopol Media.
Ja.
Ja. Nu jag tror inte att Jakob så här, på pappret är vd för Monopol Media, men han är ju liksom faktisk vd,
ja,
för Monopol Media.
Alltså så här, om det på något papper står att någon är vd, så står det att han är vd.
Absolut.
Ja.
Så att i det här scenariot då, Jakob är vd. Du är ju delägare.
Ja.
Och sen så tänker jag att så här, vi spolar framtiden lite grann. Monopol Media har nu 4 delägare till. De har fått varsin styrelseplats. Så de 4 och du, för Jakob får inte vara med och förhandla sin egen lön.
Mm.
Ni ska omförhandla Jakobs lön.
Okej.
Okay. Vad gör ni?
Okej, det här är då ett fiktivt scenario där mycket grejer verkar ha hänt. Men jag tänker, om jag skulle göra det idag, då skulle jag kanske ta så här, kolla hur mycket pengar vi har att lägga på lön, kolla hur mycket pengar vi har att lägga på Jakobs lön. Och sen så drar man av ett på 1000 och så får Jakob försöka driva upp det bäst han kan. Och så får vi i styrelsen försöka hålla emot lite här.
Fel. Du ringer till Erika Andersson, hon som kan det här med lön.
Nej, men vi är specialister på ersättningsfrågor. Så vi jobbar med löner och incitamentsprogram. Och hjälper bolag helt enkelt med de här bitarna.
Alltså jag fattar att Erika är jättebra på sitt jobb och hela den grejen. Men alltså, varför behöver jag hennes hjälp här? Alltså jag tänker att i verkligheten så har jag väl en ganska så här begränsad budget som jag har att röra mig med. Och jag tror nog inte att Jakob är intresserad av att i alla fall gå ner i lön något särskilt. Så att, alltså jag menar så här, spannrummet, vi har inte, det är inte de här 14 miljonerna vi har att röra oss med här i liksom svängrum.
Än. Nej, men så är det. Men du får liksom spela med lite här så att vi har ett case att jobba med, tänker jag.
Ja, absolut, okej. Okay. Ja. Om jag då hade ringt till Erika, vad har hon sagt?
När vi tittar på det här så brukar vi dela in det i tre olika steg.
Steg 1.
Det första är att det handlar om att titta på så här, okej, vad är det här jobbet och uppdraget? Vad är den här liksom, vad förväntas av den här rollen? Och vad behöver för typ av kompetens för att liksom klara av den här rollen? Så då handlar det mycket om att titta liksom på bolaget och på rollen och definiera det.
Alltså så här, det här är ju ett litet bolag. Det ska vi inte stiga under stol med. Så att Jakob behöver ju då göra massa admin-skit. Det är en stor del av hans jobb. Men liksom, och ibland gör han avsnitt av Kapitalet. Men jag skulle säga att hans viktigaste uppgift är typ hålla monopolmedia flytande. Med, gärna med lite marginal också. Det vill säga sälja sig uppdragsproduktion och sälja annonser.
Exakt. Och då tänker jag så här att det får man väl ändå säga att han verkar ha kompetens att klara av. PGA, vi sitter i den här studion, spelar in ett avsnitt. Ja. Vi hörde precis en annons som Jakob har sålt, som man förmoda.
Jag fick lön senast förra månaden till exempel.
Ja, jag får också lön.
Ja.
Sen är det också, handlar det också om att titta på, okej, vad är det här företaget i för utvecklingsskede? Är det liksom ett moget företag eller ett, i det här fallet kanske ett litet bolag som vill växa? Det är ju också en intressant parameter att ta i beaktande när man tittar på vad det kräver för typ av kompetens.
Nu fyller vi visserligen 3 år i vår, grattis till oss, men moget, alltså så här, jag tror inte att Erika Andersson skulle kalla oss för ett moget bolag.
It's a stretch.
Exakt. Sen, ja, vi är ju makthungriga också, vi vill ju bli större, vi ska ju växa nu.
Så är det. Mm. Steg 2.
Då handlar det om att titta på, okej, vad är liksom priset då på den här kompetensen på marknaden? Och då tittar man på ett externt perspektiv. Vad är det liksom, vad är löneläget helt enkelt för de här typen av roller på marknaden? Och det där kan ju vara lite klurigt, för det finns ju kanske inte några så här exakta likadana vd:er eller bolag ute på marknaden som man kan jämföra med, utan då får man titta liksom mer utifrån kompetensen. Vad är liksom, vad kostar den här kompetensen på marknaden helt enkelt?
Ja, alltså det här är ju lite klurigt.
Ja.
Men om Erika Andersson liksom får använda sin kompetens och gå in i sina olika databaser och försöka liksom hitta så här bollplanen för vad det skulle kunna handla om för en vd på ett litet bolag och där vd också äger en rätt stor del av bolaget, vilket Jakob gör. Ja, men då ligger lönen på 41 000 kronor.
Men gud, vad kul specifikt.
Ja, jag kan vara ännu mer specifik. För att 41 750 kronor råkar ju då vara taket för allmän inkomstpension.
Ah.
Sen tillägg, det råkar också vara så att där i krokarna någonstans går gränsen för statlig skatt.
Mm.
Det där sista är inte Erikas ord, utan det är mina. Men
ja, men vi kan lägga ihop ett och ett här.
Vi kan lägga ihop ett och ett. Man skulle kunna tänka sig att det har med saken att göra. Okej, sista steget, steg 3.
Och sen när man har liksom det klart för sig, då handlar det om som sagt det här individuella perspektivet. Vad är det liksom den här personen då som vi vill, eller som har den här anställningen, eller om det är att man ska anställa en ny person. Vad är liksom de individuella förutsättningarna här? Det kan ju vara så att personen kanske tidigare inte har något track record av att vara vd och liksom drivit en verksamhet. Då kanske det bör tas i beaktande då när man sätter den här lönen.
Okej, så mindre erfaren, lägre lön antar jag?
Ja. Det skulle kunna vara en anledning till varför man kanske tittar då i det liksom lägre spannet på marknaden.
Ja, jag är ledsen här Jakob, men det ser inte skitljust ut för dig.
Men å andra sidan kan det ju finnas andra attribut som är jättevärdefullt för det här bolaget. Till exempel kanske den här individen har ett jättevärdefullt nätverk som man vill betala för. Och då kanske man liksom prissätter det högre. Så att jag skulle säga liksom, det är en kombination av de här tre delarna. Och när det som oftast kan bli liksom stökigt, det är när man glömmer liksom att analysera, eller måste säga, någon av de här delarna eller perspektiven.
Här kommer ju Jakob igen då. Han är ju en man med många kontakter, framförallt i liksom annonssvängen. Jag tror liksom, om vi skulle lägga över annonssäljet på DMA, så skulle vi sälja exakt 0 annonser det kommande halvåret.
Vi skulle vara arbetslösa från och med igår.
Eller så här, vi kanske skulle sälja en annons. Alltså så här, bolaget skulle hinna gå under innan du och jag hinner sälja en annons. Så mycket
absolut,
kan vi säga.
Absolut, ja. Så skulle det gå till.
Han har en unik kompetens där.
Hur bestämmer man vad som väger tyngst?
Ja, nej men precis. Det är en väldigt bra fråga. För det finns liksom ingen så här superformel att så här, det här, exakt det här är liksom på kronan och öret rätt lön för den här typen av jobb. Utan det handlar om att man måste hitta, samla ihop bilden, samla ihop så mycket fakta och data som möjligt och sen göra en bedömning som både då styrelsen och personen är bekväm med helt enkelt.
Sen sa Erika en grej till, och det är att så här, det är ju rätt vanligt att vd i mindre bolag också har någon slags delägarskap. det är ju logiskt. Och det har ju Jakob.
Ja.
Han är ju nästan alltihopa.
Ja.
Ja, han har skin in the game, som vi säger. Och då är det ju en grej till man kan tänka på, som ju alla som har ett aktiebolag såklart redan känner till.
Utan att gå in på liksom så här skatteplanering, så kan det vara, fördelaktigt då att kanske ha ta ut en lägre lön och ta ut andra typer av utdelningar istället då. Ja. Så att...
Okej, så här. Jag tycker kanske inte att det här har varit superrevolutionerande hittills. Alltså så här, folk har lite olika kompetenser. Det är ganska svårt att mäta dem. Erik Andersson har ganska mycket erfarenhet. Man värderar dem på olika sätt. Man kollar vad folk brukar få i lön. Det är nog ganska basic, eller?
Absolut. Så här långt skulle jag säga inga konstigheter. Men om man tänker sig, inte Jakob då, vd för Monopol Media med 3,5 anställd, utan så här, vd för ett mycket större bolag. Så här, en vd som tjänar många, många miljoner. Det är liksom då det kan börja bli lite komplicerat. För på den nivån så är det ju inte den fasta lönen som är grejen, utan den rörliga.
Typ bonusar.
Ja, men precis. Bonusar, pensionsavsättningar, olika incitamentsprogram. Novare, där Erika jobbar då, de brukar kolla på det här när de går igenom så här statistik för vd:arna på Stockholmsbörsen. 2018 så var den fasta lönen bara 50% av den totala ersättningen. Alltså hälften var någonting annat. I USA är de här siffrorna ännu mer extrema. Det är så här ännu mindre andel som är, mm-hmm, som är fast lön. Det som är mest intressant av de här rörliga bitarna, det är ju incitamentsprogrammen.
Och då är det typ så här, om du uppnår det här så kommer du få det här.
Exakt.
Just i det här specifika fallet,
alltså Jakob,
så kan det ju vara en idé att ha en rörlig ersättning kopplat till den här tillväxtresan som ska göras.
Men
det finns ganska mycket att tänka på om man ska ge sig in i det här med att ha något typ av incitamentsprogram. För det är mycket som kan gå fel också om man börjar mäta på parametrar som styr väldigt mycket åt ett visst håll. Kanske man får oanade konsekvenser som kan vara negativt för helheten. Så man ska verkligen inte underskatta att göra en bra analys innan man sjösätter ett program.
Okej, och vad är det som kan gå fel?
Ja, men okej. Men om vi tar ert bolag som ett exempel av när ni ska växa. En sak som skulle kunna gå snett då är att om man kanske skulle ha ett prestationskriterie som bara tittar på antalet kunder som annonserar hos er. Jag antar att det är en viktig intäktskälla för er.
Svar ja.
Och skulle man titta på det antalet och tillväxten i det. För att det tycker man liksom kan generera öka värde på bolag i framtiden. Men då kanske det kan göra att man fokuserar mycket på att bara dra in de här kunderna. Så man kanske säljer någonstans till väldigt låga priser och det blir väldigt liksom dålig marginal. Så det kanske på helheten inte är ett så bra liksom prestationsmått då för bolaget.
Nej, det låter inte alls som en bra idé. Tvärtom som en jättedålig idé. Och så här funkar ju systemet lite grann. Det finns ju alltid hål som man skulle kunna hitta om man bara liksom kollar på system länge nog. Okej, så vad är då liksom ett bra instrument?
Ja, alltså det är ju lite svårt för Erik Andersson att säga. Jag träffade henne i kanske en timme. Så hon vet inte jättemycket om Monopol Media. Så jag tänker att så här, this is on us. Det här får vi klura ut.
Okej.
Och då behöver vi inspiration. Monopol Medias målbild är ju att köpa Spotify.
Det är så gammalt.
Ja. Och då tänker jag, ja, go big or go home. Den enda rimliga personen att inspireras av, det är ju den här killen.
Ladies and gentlemen, on behalf of all of my colleagues here at Tesla, it is my honor to welcome to the stage
Elon Musk.
Elon Musk.
Mr. Elon Musk.
Hur mycket tar Elon Musk ut i lön nu igen? Nej, just det. Han tar inte ut någon lön. För hela hans ersättning är ett enda stort incitamentsprogram.
So he doesn't get paid unless he grows Tesla's market value from $59 billion today to at least $100 billion. If he grows it to $650 billion, then he takes home this huge package of stock options that will make him something like $56 billion richer and most likely the richest man in the world.
Okay, hold on.
Det där gick kanske lite fort. Så här, det här programmet röstades igenom av aktieägarna 2018. Det sträcker sig över 10 år. Programmet är uppdelat i massa nivåer kan man säga, tranches. Och för varje nivå som Musk uppnår så får han köpa en viss andel aktier till ett väldigt bra pris.
Okej, och vad är det som bestämmer då vad som är nivåerna? Är det så här, jag menar, börsvärde?
Ja, men precis. Det är bland annat börsvärdet. Så de har satt upp så här 50 miljarders intervaller.
Ska vi också göra det på Monopol Media? Så här, ja. När Monopol Media är värt 50 miljarder dollar får Jakob köpa lite mer aktier.
Absolut.
När det är värt 100 miljarder.
Man ska sikta högt. Ja. Ja. Så att så här, varje gång som börsvärdet har stigit med ytterligare 50 miljarder dollar då. Det var ingen som missförstod det. Så når han upp till en ny nivå. Och sen så finns det såklart så massa villkor knutna till det här. Man kan inte bara så här springa upp på en viss nivå och sen har man tappat det dagen efter och han får en massa pengar. Utan, ja. Den tolfte, eller liksom den tolfte nivån i det här programmet, det är att Tesla ska ha ett börsvärde på, okej, håll i det nu, 650 miljarder dollar.
Vad har de idag? Det är typ 100 idag.
Alltså sist jag kollade så var det 139. Och just nu snackas det för sig väldigt mycket om att den är övervärderad. Men
En bit kvar.
Ja, det är ändå en bit kvar.
Okej, okay, det var ena delen då. Vad är andra delen? För det här, börsvärdet var inte allt.
Nej, precis. Man kan säga att det finns liksom två parallella spår i det här paketet. Och det andra spåret är så här, vad kallar man det för? Operational targets, typ. Så här, omsättning tittar man ganska mycket på. En tröskel för omsättning är, jag tror den lägsta faktiskt, är 20 miljarder dollar. Och den har de ju redan uppnått.
Mm-hmm. Okej, okay, så om eller när det här händer, hur mycket cashar den då?
Ja, men så här, man ska komma ihåg, de här målen är högt satta. Det får man inte glömma. Men om han når upp till allihopa, då har Tesla, de måste nämligen lämna in så ett papper till en amerikansk myndighet med liksom en uppskattning för vad det här paketet är värt.
Ja.
2,6 miljarder dollar. Men om
alltså till i, inte lön utan bonusar till Elon Musk.
Ja, ersättning liksom.
2,6 miljard dollar.
Ja, det är mycket pengar.
Ja.
Men om Tesla går så bra som det här, liksom om man når alla de här sjuka målen,
ja,
då kommer ju Teslas aktiekurs ha stigit jättemycket.
Mm.
Så då skulle det här paketet så här, i verkligheten potentiellt kunna vara värt 56 miljarder dollar om 10 år.
Jävla mycket. Och då skulle då Elon Musk med bara den lilla bonusen kunna betala av halva Sveriges statsskuld.
Ja.
Normal lön.
Slut, inga konstigheter. Ja, dit är det en bit kvar, ska man säga. Och det finns ingenting som säger heller att han kommer att nå alla de här målen.
Nej.
Men det är inte alls långt kvar tills att han når den första nivån.
Mm.
Och då kommer han att få köpa aktier värda i runda slängar 346 miljoner dollar.
Alltså 3 miljarder kronor.
Kan en prestation vara värd 3 miljarder?
Precis. Detta är ju den stora frågan. Och som alla säger, det är oskäligt. Eller, man talar ju skälighet eller oskälighetstermer. Och det kan man säga, det är ingen särskilt framkomlig väg.
Okej, måste erkänna, jag känner mig lite provocerad här. Vem är provokatören?
Han heter Lars Oxelheim.
Ja, jag är professor i ekonomi och internationella affärer. Och jag har en bas här vid Institutet för näringslivsforskning. Över tiden så har vi alltid fått höra, titta på en sjuksköterska som gör ett sånt jobb, räddar liv och tjänar så dåligt. Och så har vi den här direktören som tjänar så oerhört mycket pengar. Och det är naturligtvis väldigt viktigt, jag menar, för ett företag att ägarna får bestämma vem de vill ska leda företaget. Och det är en rekryteringsprocess. Och om den personen presterar sen och ägarna är villiga att betala, ja då är ju processen rätt. Men det är ju så att en viktig del är ju att inte så att säga ledningsgruppen eller vd själv kapar situationen och bestämmer sin egen lön eller har en väldigt starkt inflytande på sin lön. Utan vad det handlar om att det är transparens och att ägarna vet vad man betalar för och säger ja till detta.
Okej, jag är med. Lars Oxelheim är inte en person som upprörs över att olika direktörer får hysteriska, enligt mig, ersättningar. Jag är med på det. Men liksom så här, vad bygger han det här på? Alltså, vet han att det här funkar? Alltså, betyder hög lön verkligen att en vd kommer att prestera på bolagets vägnar?
Det vill man ju gärna tro, i den bemärkelsen att om nu ägarna är väl upplysta och de väljer att betala sina vd på detta sättet, så kan man ju tänka sig att det är väl underbyggt.
Det finns ju ett men här. Men
Däremot så är det i forskningen väldigt svårt att få fram tydliga tecken på det här. Och det beror på helt enkelt statistiska problem. Att det är väldigt svårt att följa så att säga programmen, eftersom de är inte tillräckligt transparenta för att man som forskare riktigt ska kunna få grepp om dem. Och på samma sätt är det ett problem med vad är det för prestation som belönas. Det är också oklart i väldigt många sammanhang. Och när man tar då de här två oklara fenomenen med varandra så blir det väldigt svagt samband, kan man säga, för det blir ju slumpor.
Men då låter det som att man har inte riktigt belägg för att belöna på det sättet.
Ja, nej, det kan låta som. Men och som jag säger, det är ett statistiskt problem. Min övertygelse är att det finns fog för detta, att man har incitamentsprogram. Och det handlar ju om att man ska få vd att ta lite extra risk. Och för det får man ge ett incitament till att ta den här risken. Och problemet är ju sen att man måste utforma på det här programmet på ett sådant sätt att det inte blir för mycket risk för företaget. Och det är där ligger ett delikat problem.
Men alltså så här, ett statistiskt problem, om vi bara hade all data som skulle kunna visa att det funkar eller inte funkar.
Ja, enligt Lars då i alla fall.
Det kokar ner till transparens, tydlighet. Får programmen vara tydliga och belöningsgrunden var tydlig, då skulle man ju lätt kunna mäta effekter.
Då blir ju nästa fråga, varför finns inte den här transparensen? För att om man tänker på det, det känns ju som att så här, företagen skulle tjäna på om det så här, gick att visa med evidens. Så här, det är rimligt att den här personen får så här mycket lön, för att i gengäld får vi det här och här och här och här. Finns tydligt samband.
Men
om man är för tydlig om sin vd och vds förhållande och lönesättning, så kan man ju råka ut för det att någon annan vill gärna ha den här personen.
Ja, det här kan jag ju faktiskt berätta och köpa, att man, liksom, man blir ju faktiskt sårbar om man berättar exakt allt. Men det är ju inte heller så att en vd inte tjänar på det här. Alltså, det är ju inte jättelångsökt att tänka att om man kollade på alla data så skulle det visa sig att det kanske inte finns belägg för exakt alla kronor, så att du får en bonus på 250 miljoner kronor. Och så kan man mäta att den här sista miljonen har du kanske inte... Alltså, förstår du vad jag menar? Det finns ju... Jag tror inte att det är helt sjukt att säga att även om man hade all data så skulle det vara helt och hållet säkert att säga att bara för att en bolagsstyrelse har godkänt någonting så betyder det att personen i fråga faktiskt förtjänar det från prestation.
Jag är helt med dig på den. Och jag tror att så här, Lars delvis håller med dig om det också. Att det kan vara så att så här, det finns såklart personer i det här som tjänar på att det funkar som det funkar just nu. Men han vill i alla fall ha mer data så att han kan räkna på grejer lite mer ordentligt. Det är liksom hans hållning i den här frågan. Sen finns det ju de som går ett steg längre. Som istället säger så här, vänta lite. Så här kan vi inte hålla på. Alltså det funkar inte alls att det finns folk som tjänar så här mycket pengar. Och nu pratar vi liksom inte längre om att så här, få tillgång till lite mer data, utan om att själva grundpremissen inte stämmer. Varför systemet är trasigt och hur vi ska laga det. Efter det här.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Kala har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Kala säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på kala.se. Alltså en helt digital köpupplevelse. Och de har gjort det med maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Ja. Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara eller
så där. Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor, men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack.
One of the metaphors I sometimes use is I talk about the aspirin problem.
Vem är den här underbara britten? Berätta mer om honom, tack.
My name is Alexander Pepper, although I'm normally called Sandy, which is a standard Scottish abbreviation for Alexander.
Sandy, som vi kallar honom, är professor i management practice på London School of Economics.
You know, one aspirin is good for you. Two will cure your headache much more quickly. If you take 10, you'll probably feel ill, and if you take 100, it'll kill you. And in exactly the same way, you know, bonuses and incentive pay in relatively modest amounts can have a very positive impact on people's performance and motivation. But my belief is that if you extend it too far, it can be quite damaging.
Absolut, 100 typ Alvedon är ju såklart jättedåligt. Men det är ändå en lite haltande metafor om jag får komma med en anklagelse här. Man dör ju inte för att man får för hög lön, eller? Alltså, eller vad menar han liksom med skadan man åstadkommer med ett instrumentsprogram?
There is one line of argument that says there comes a point where actually paying people more actually has detrimental effects. It can actually crowd out, is the phrase that's used, intrinsic motivation by focusing too much upon money.
Så här, om allt fokus är på pengar och liksom pengar är incitamentet hela tiden, då tappar man bort andra grejer som också kan motivera en hög prestation. Ett exempel på att det här har spårat ur, menar Sandy Pepper då, det är bank- och finansvärlden.
Which has completely lost the plot in terms of using pay as a proper performance motivating kind of sensible incentive, and has become so dominated by extrinsic motivation that other reasons for doing things has been sort of completely lost. So there is an industry where it's very clear that people are overpaid with all sorts of disastrous consequences.
Man kan väl anta att så här, katastrofala konsekvenser som man pratar om här är finanskrisen 2008 till exempel.
There has been for the last, I don't know, 30 or 40 years an enormous focus, particularly in sort of Anglo-Saxon cultures, on what is called pay for performance. Mm-hmm. So I have a healthy skepticism about pay for performance.
Okay, so de här instrumentsprogrammen började komma starkt 40 år sedan. Vad hände 40 år sedan?
So there's a thing called agency theory.
Den här agentteorin, den kan användas inom massa olika områden, statsvetenskap och hit och dit. Men så här, förenklat kan man säga att det handlar om förhållandet mellan en uppdragsgivare och den som utför uppdraget.
In 1976, two American economists called Michael Jensen and William Meckling published a very famous paper that said that you could model the relationship between shareholders and executives as an agency relationship where the shareholders are the principals and the executives are their agents.
Så när man applicerar agentteorin på en bolagsstruktur då, vad man ska säga, så är VD agenten och aktieägarna är då the principals, alltså uppdragsgivarna.
And they went on to say that if you do that, in order to make sure that executives don't do things that shareholders wouldn't want them to do, in turn do things that shareholders would want them to do, then you should link their pay to financial outcomes for shareholders. And they encourage, therefore, the use of stock options and other equity-based kind of reward instruments.
Okej, så lösningen för att en vd inte ska gå och göra massa grejer som aktieägarna inte tycker är toppen, det som man kopplar ihop vdns lön med olika så här finansiella resultat som är bra för aktieägarna.
Exakt. Men då kommer vi ju till ett återkommande problem med ekonomiska teorier.
Mm-hmm. Det vill säga den lilla detaljen att de brukar nästan alltid utgå från att människor är superrationella, vilket absolut noll personer är.
Precis.
The assumptions that they make about human behavior are that we are rational, rent-seeking, i.e. we're always looking for more money. Mm-hmm. That there is no, they say, there is no non-pecuniary agent motivation. That is to say, in their models, they assume that we are only motivated by money and we're not motivated by anything else.
Min känsla är att Sandy inte riktigt köper det här.
Din känsla är rätt.
My argument and my work says, well, actually, what happens if we change some of those assumptions? And what I find is if we change some of those assumptions, we quite quickly get to very different results from the results that the standard economic model would seem to imply.
Okej, och vad händer om man ändrar på den här antagandena då?
Ja, men alltså, för att testa det så måste man ju utgå då från riktiga människor, alltså livslevande, irrationella varelser. Så det har Sandy gjort. Han gjorde en jättestor enkätstudie där han ställde massor av frågor till 756 olika högst uppsatta chefer i 40 olika länder. Och det man ville ta reda på med den här studien, det var liksom, ja, men de här långsiktiga incitamentsprogrammen som ändå har blivit väldigt populära. Är de ett bra sätt att motivera höga befattningshavare?
Funkar bonusar?
Exakt.
Och vad kom man fram till?
Ja, men han drog 4 slutsatser. Mm. Bear with me här nu. Okej. 1. Chefer är inte så riskbenägna som de ekonomiska teorierna tror. 2. Chefer, fint ord, diskonterar mycket mer än man tror.
Wow. Alltså, betyder.
Alltså, man undervärderar pengar som man ska få i framtiden, alltså mycket mer än vad ekonomer skulle göra. Alltså cheferna överdiskonterar, det är det de gör.
Så att de tror att de ska få, om de säger så här, du kommer få 100 kronor i bonus om 3 år, då tänker de 100 kronor om 3 år, det är nog 30 kronor, eller hur?
Ja, exakt. Och vad gör man om man tänker så? Jo, man begär mer till begin with, liksom. Det är det som blir resultatet.
Ja.
3. Ping.
Pling.
Pengar är inte allt. I snitt så var de här tillfrågade cheferna beredda att gå ner 28% i lön om det betyder att de hade ett mer givande jobb.
Eller bodde närmare arbetet.
Men det här har ju med så inre drivkrafter att göra. Andra typer av drivkrafter som också kan vara betydelsefulla.
Mm.
4. Sista slutsatsen.
Pling.
Rättvisa är inte oviktigt. Eller i alla fall att man så här känner sig rättvist behandlad i jämförelse med sina kollegor. Det där sista är key. För det är liksom nästan viktigare att känna att man typ tjänar mer än sin kollega än att faktiskt ha en högre lön.
Får jag bara säga att det man strävar efter då är ju inte rättvisa utan orättvisa som är fördelaktig för en själv.
Ja, absolut. Rättvisa kanske är fel ord.
Ja.
Men att den här jämförelsen är väldigt, väldigt viktig.
Okej, så då är det så då att om så här, vi två har en löneförhandling parallellt. Du får 1 miljon, jag får 800 000. Eller så får du 600 000 och jag 700 000. Då tar jag hellre 700 000 så länge du tjänar mindre.
Exakt.
4 bra slutsatser skulle jag säga. Om man då liksom byter ut de här rationella antagandena som man hade innan, eller antagandena som människorna är rationella snarare, mot det här. Vad kommer ut i andra änden då liksom av den här teorin? Vad ska en vd ha i lön?
So the standard model would say you pay a small amount of fixed pay, a large amount of variable pay, and a large proportion of the variable pay you pay in the form of shares or stock options or some equity type instrument. And my argument is, well, actually, let's reverse that. Let's say you pay a much larger amount of a larger proportion of pay as fixed pay and a smaller amount as variable pay and a smaller amount as equity related, then actually because of the way that discount factors for risk and time and complexity works, you could actually pay people considerably less then you would have to, if you pay them these very sort of highly high-powered dynamic incentive packages. And I believe that actually you can do that, but still obtain from people the same kind of level of motivation and performance as you would do even if you were having one of these much more sort of complex, highly dynamic arrangements.
Så det han säger då, det är egentligen då att vi borde vända på det. Mer fast lön, mindre rörliga, sådana komplicerade bonusinstrumentsprogram.
Japp. Yep.
Och då skulle resultatet bli att företagen betalar ut mindre, förblir rikare, men också får lika mycket prestation tillbaka.
Ja men exakt, för att de här incitamentsprogrammen, en grej med dem är ju också att man kanske underskattar hur mycket pengar som faktiskt kommer att trilla ut om några år. Som att det, ja, vet man inte helt säkert när man spikar incitamentsprogrammet. Så att de blir dyrare än man tänker sig.
Typ att Tesla tror att de kommer betala ut 2,6 miljarder när de, om allt faller ut, kommer få betala 56 eller vad.
Exakt, exakt. Så då tänker jag så här, om vi ska gå tillbaka till Jakob innan vi avslutar.
Vad vi har pratat om Jakob idag.
Ja, för att nu har vi liksom flera olika alternativ. Erik Andersson, om man ska sammanfatta det lite då. Erik Andersson på Novare Pay Consulting, hon tycker att det är bra med en del rörlig lön för en vd i ett litet bolag. Men att man ska vara väldigt så noga när man väljer incitament om man vill ha ett incitamentsprogram. Lars tycker väl att det är lite vilket som, så länge ägarna har all information de vill ha och att det liksom är de som får bestämma.
Mm.
Sandy skulle väl tycka att så här, det är väl bättre att Jakob har en större andel fastlön och mindre rörligt. Varför komplicera saker?
Okej, det är de tre alternativen att välja på.
Så vad blir det?
Alltså, jag är ju bara minoritetsägare i det här bolaget. Så jag tror att vi ska ta in en till ägare då. Så vi kan liksom diskutera här lite fritt. Det måste vara det rimligaste.
Ja, absolut.
Pausmusik.
Hoppas inte han har gått hem nu och glömt att han skulle...
Okej, då välkomnar vi det här avsnittets huvudpersonen i studion. Hej Jakob Bursell.
Hej.
Vi har precis liksom redogjort från tre huvudlinjerna här i avsnittet som är då incitamentsprogram funkar, skitsamma så länge ägarna bestämmer och incitamentsprogram funkar inte, vi borde ha mest fast lön. Mm. Så vad motiverar dig? Ser det här som en löneförhandling för övrigt.
Som aktiv i vårt företag.
Aktiv chef?
Ja, men som de facto vd i Monopol Media AB.
Ja. Mm. Ja, alltså inte pengarna. I den bemärkelsen, inte en hög lön.
Nej, utan vadå?
Jag värdesätter mycket mer att kunna... Liksom, gör det man vill göra, jobba med de människor som man tycker om, inte gå på 3 timmars måndagsmöten och sånt där som man kan göra på ett riktigt företag.
Okej, så utifrån det då, vad tycker du att du borde ha i lön? Men, utifrån att du har ett givande jobb där du inte har 3 timmars morgonmöten och har underbara kollegor och ganska givande jobb och bytt något eget, och vad borde du ha i lön?
Givet allt det slit som jag lägger ner.
Ja.
Nej, men 50 000 i månaden.
Okej. Okay. Då frågar jag som då delägare och blivande styrelseledamot. Vad har du i lön?
Okej. Okay. Lite oklart vad som precis hände. Men du har lyssnat på Kapitalet. Monopol Medias chef som precis lämnade studion, han heter Jakob Bursell. Vad han tjänar får vi tydligen inte veta. Slutmixen är gjord av vår ljudtekniker Kristoffer Krok som vanligt. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Kapitalet. Och okej, vi måste erkänna en grej. Det här med att ni ska tipsa om oss och använda den här hashtaggen Kapitalet på Instagram för att vinna en tröja, det har inte funkat. Eller vi tror inte att det har funkat i alla fall. För vi tror att ni är fler som vill vinna en sån här tröja. De är fina, jag lovar. Så nu får vi liksom gå back to basic. Tipsa om oss på något kreativt sätt. Fota det här tipset eller skärmdumpa eller någonting. Maila det till gunnar@kapitalet.se. Så väljer vi en värdig vinnare. Har du lagt upp något flådigt tips som du tror att vi kanske inte har sett? Screenshotta det, maila det. Så kan du vinna en tröja.
Hej då!
Hej då!